kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det blev förlust för Landskrona Boys borta mot Falkenberg. Ännu en borta förlust. Det går inte att komma runt det. Vi ska inte lägga fokus där. Och det går inte heller att komma runt skadeläget i Boys. Där kanske blir lite mer fokus på. Men vi ska titta framåt också. För det kommer en kanske direkt avgörande match mot Trelleborg på tisdag. Ett Skånederby. Och sen har Erik Persson gjort en intervju med Amir Jakirlic, det återkommer vi till också. Och en punkt till. Vi ska prata specifikt om Andreas Murbeck och även då defensiven i Boys. Erik Persson, Marian Svab, Mattias Hjelm. Vi leder den här Landskrona Boys-podden den här veckan. Ja, jag tror jag börjar med dig, Marian, som krönikerade matchen mot Falkenberg. Vad var det vi såg förutom vattenpolo?
Att Landskrona Boys, det här med att de sliter med en hel del nyckelspelare borta, förr eller senare tar ju det ut sin rätt, om jag säger så. Och det märktes att rätt många spelare börjar gå på hörntänderna, vilket är oundvikligt. Det är inte konstigt alls. Och det i sin tur gör ju att det blir svårare för en tränare att förändra matchbilder, för den här bredden på truppen kanske inte finns, så djupet och spetsen, och utan då får man väl ibland liksom ta fram silvertejpen och liksom, ja, men så som grädde på moset då igår, så får man då ytterligare en central mittfältare skadad i Filip Ottosson. Och
Jakob Blixt avstängd nästa också, kan
just
tillägga.
Det stämmer. Men med allt det sagt, tittar vi på tabelläget. Ja, men Boys är fortfarande med.
Ja, det är ju
alltså
faktiskt...
vi ska inte liksom gräva ner liksom och vara negativa här på något. Bara alltså liksom spyr oss negativitet. För tabelläget, Boys har ju fortfarande chansen att göra någonting väldigt bra av säsongen med när vi är inne på upploppet.
Hur konstigt det än kan låta, så är det faktiskt så. Det är inte mer än just nu när vi spelar in det här på torsdags eftermiddagen, upp 3 poäng upp till en tredje plats.
Men de måste hitta något sätt på, ja, men det är sant, och det är just därför också de måste hitta något sätt att fylla bensintankarna med mer än ånga just nu, alltså med bensinångorna.
Silvertejp kan i och för sig hålla ganska länge.
Ja, det kan det göra. Det har du sen rätt i.
Gorillatejp ännu längre. Erik Persson, du har sett matchen i efterhand, för du var uppe och kollade på Norrby HF i Borås. Det var svårt för dig att följa två matcher samtidigt. Men du har sett matchen i efterhand. Vad har du sett mot Falkenberg då för Boys?
En sak jag fastnar vid är att de släpper in mål efter defensiva omställningar igen. Det hände mot Sundsvall, det har hänt flera gånger. Och det när jag tänker tillbaka på säsongen, så känns det som att de tendenserna har funnits länge. Jag tänker på Zuma Almadjed. I början av säsongen drog han på sig ett gäng varningar ganska tidigt. Så som jag vill minnas det, så var det efter defensiva omställningen där han skulle stoppa kontringsflödet. Så där har de problem just nu. Där släpper de in mål. Och där måste de ju kika på positionsspelet. För det är någonting som inte riktigt klaffar i där.
Men jag vill ändå lägga in en parameter i den här matchen som inte på något vis försvarar Boys och inte heller försvarar Falkenbergs missar också. Vädret. Det var ju parodi på fotboll. Man kan inte förvänta sig att det ska finnas någon typ av skönspel.
Det var det 2018 på den arenan, 11 september tror jag. Då vann Boys med 2-1. Sen åkte de ur superettan i och för sig. Men alltid när de är i Falkenberg, då är det kulingvindar och mycket regn och vattenpolo, som du sa.
Känns som att...
Fast det är lika för Falkenberg också. Falkenberg gör ju faktiskt en väldigt bra match. Alltså de vinner ju rättvist. Även om Boys faktiskt kunde robbat med sig en poäng hem, så är det ju så att de vinner. Och de skapar ju, alltså innan Boys reducering kan det stå både 3 och 4-0. Och Falkenberg spelar med den desperationen som Boys försöker spela med. Men ni vet hur det är när hjärnan vill någonting. För det är inte så liksom att det är liksom Boys inte, spelarna inte vill på något sätt. Men så är kroppen hänger inte med liksom fysiken. William finns där säkerligen. Hjärnan säger, ja men fan, vi är med där uppe. Vi ska bara liksom köra på som vi har gjort hela säsongen. Och så kroppen, så hänger inte fysiken med riktigt. Alltså.
Jag har två saker jag skulle vilja säga här. Linus R. Olsson, vilket klassmål han ändå gör. Det var det första som slog mig direkt när reduceringen då till 2-1 kom i det läget. Och hur han faktiskt... Det är ett svårt avslut som han bara trycker upp i nättaket. Det rena. Och Erik vill kommentera det direkt, så du får göra det.
Nej, men jag vill bara säga, han har spelat 11 matcher. Jag tror det har varit 7 från start. Han har gjort 4 mål och en assist. Det är
fina papper.
Det är fina papper.
Kommer att bli oerhört betydelsefullt när det är slutet av serien.
Precis. Och sen den andra saken som jag tänker att vi kanske skulle kunna ha som ett litet diskussionsforum här kring. Vi ventilerade du och jag, Marian, innan matchen igår. Jag funderar nämligen på det. Om man plockar bort spetsvärmningen som knappt har spelat, Erik Persson. Och sen så plockar du bort Kevin Jensen som var avstängd. Och Filip Olsson. Alltså tänker... ett HIF utan motsvarande spelare, Rasmus Jönsson, Wilhelm Löper och Anthony van den Hurk.
Suman Madjed då?
Ja, Suman Madjed missar jag. Jag menar jag också. Suman Madjed, vad sa jag? Kevin Jensen och...
Filip Olsson, ja, Filip Olsson. Erik Persson.
Ja. Erik, och vi tar de andra tre då. Erik har ju knappt varit med. Men ta bort de tre spelarna från HIF och jämför. Hur bra skulle HIF vara då? Det jag vill säga är att det går inte att prestera med samtliga dessa spelare borta. Det går inte att förvänta sig att Boys ska vinna då.
Och som Marian säger också, man ser ju det på liksom bredden som inte är jättespetsig nu. Mot Falkenberg, bland de första byterna som man gjorde, då tog man in Kamil Jebara som har tillhört A-laget i ett par veckor typ. Emil Jönsson som har varit utlånad i ett par år känns det som. Och som först har börjat spela i Superettan nu igen i senaste månaden. Så att det säger ju en del om läget.
Men det som är lite alarmerande också är ju att det märks på vissa spelare som har hållit. Som har kanske överträffat sig själva också. Som har kommit från, många har ju kommit från en lägre nivå. Men... efter 22-23 omgångar med dåliga planer på höst, dåliga gräsplaner, med desperata bottenlag som täljer på hälsenor och bara kör. Alltså det är ett annat läge än det var fram till kanske de där gussiga veckorna efter EM-uppehållet i somras. Allt sammantaget tillsammans med skadeläget. Jag är inte jätteförvånad. Det är inte ursäkt för de här 60-70 minuterna som var direkt undermåliga från Boys sida igår. Men det finns en del förklaring som man ska ta med sig nu framöver. Det intressanta är hur mycket de kan kräma ur Billy Magnusson och vad heter han, Max Mölder. Kan kräma ur i detta läget med de här förutsättningarna som är helt annorlunda än vad de var när allt bara flöt på för Boys.
Och det här är ju lite ovanligt också för Boys. Boys brukar vara höstens lag och det är man inte nu. Och jag tror att mycket ligger i skadelistan.
Ja, absolut. De namn vi radar upp, det är ju bland de tyngsta namnen i truppen. Och de har ju inga vidare förutsättningar på Landskrona IP. Så på sätt och vis så var det en tidsfråga innan det skulle bli en rad skador. Sen att det blev så här många, de måste ju... identifiera liksom vad de har, vad de kan utveckla i sitt eget fysteam och så vidare också, för det kan ju inte vara liksom 100% när det ser ut så här. Det är ju liksom nästan en startelva som är borta hela tiden, så där har de ju ett maffigt utvecklingsområde inför nästa år för att kunna ta nästa steg. De har inte haft så här många skador på år då.
Man kan säga att det uppehåll som snart kommer, 2 veckor långt för Boys del, kommer inte 100% lägre, för de skulle behövt haft det typ någon match tillbaka och två veckor framåt. Men nu är det en match till som vi kommer till. Skåne derbyt mot Trelleborg på tisdag. Sen är det uppehåll två veckor. Då kanske Boys hinner få tillbaka en del av spelarna tills det startar om igen. Och för Boys del är det bara att hoppas då att man fortfarande, trots allt, finns med i hyfsad närhet kring kvalplats efter Trelleborgs matchen. Vi får återkomma till det. Men det finns en faktor till här som vi inte kommer runt, som jag sa inledningsvis. Bortaspelet. Nu räknade jag ut det innan vi gick in i poddstudion här. Boys har alltså ett snitt. Jag tar snittet istället för antalet poäng, för det är mer tillförlitligt. För man har spelat 11 bortamatcher och 12 hemmamatcher. Så det blir inte riktigt schysst att bara ta poängen. Poängen är 29 hemma, 8 borta. Men snittet då, som är mer tillförlitligt, 0,7 poäng per match borta jämfört med 2,4 poäng hemma. Det är ju, som vi var inne på förra veckan, alldeles för stor skillnad. Ja, vi går vidare.
Ja, men jag står här och funderar på hur det kan skilja så pass mycket för att... Ja, ni får fylla i här, men det har ju varit uttalat att Boys ska spela exakt på samma sätt. Oavsett var matchen går, om det är på IP eller om det är på en annan planet eller i Borlänge. Har man varit för... Det kanske är en annan planet.
Ja, jag tänkte ju säga den åttonde planeten.
Det är det kanske. Men har man varit för naiv? Så att man ändå kanske... som igår börjar man ju lite grann så första kvarten eller fram till 1-0-målet där luften gick ur lite grann faktiskt Boys. Så försökte man spela runt som man brukar det här med bollinnehavet är viktigt för dem, men nu saknas tyvärr spetsen och så. Har man varit för naiv och man kanske ska sjunka istället och ha ett annat bortaspel? Jag vet inte.
Jag gillar ju att de följer den röda tråden hela tiden och sen tycker att de har ändå vridit ibland, exempelvis mot vissa motstånd som har kört Johan Rapp som mittback. Ibland har man varnat dem att ha mer fysik med Wihlstrand och Morbäck när det har varit lite sämre plan kanske. Tycker jag ändå man har vridit på vissa grejer, men det är klart att det är en befogad fråga när det ser ut så här, för man kan ju inte snacka bort siffrorna. Men i grunden tycker jag om fotbollslag som håller fast vid sin filosofi och som inte rättar sig... Men som vet vad motståndarna bjuder på, men som inte liksom...
Jag tycker om fotbollslag som vinner fotbollsmatcher.
Ja, jo, men alla kan ju inte göra det.
Det kan de inte.
Nej. Så att jag, i grunden tycker jag om det förhållningssättet.
När jag pratade med Viktor Wihlstrand då, som är lagkapten i Filip Andersson inte spelar, inför matchen så fick jag, Viktor Wihlstrand får rätta mig här sen om han hörde eller någon annan berätta för honom om jag har fel. Men jag tolkar i alla fall honom som att det finns en anpassningsbar sida i Boys. Där man själva ser vilka spelare är borta. Okej, då får vi spela på det här sättet. Att man faktiskt inte är så strikt hållna till sitt system med skadelistan, och jag har inte de fotbolls ögonen och nagelfarit det på det sättet i alla matcher med Boys, så jag vet inte.
Men jag tycker man följer sin modell, men som jag är inne på, som du nu återger Wihlstrand har sagt, att man kan anpassa sig. Det gjorde man ju nu en period där det var förtvivlat mycket skador, man körde en annan formation, men det var ändå under samma filosofi. Så att, ja, jag tycker ändå man har försökt.
Jag förstår vad ni vill komma hem, och det är klart att man alltid ska följa den här faktum med den här röda tråden som ni snackar om, som man har byggt upp på kontinuitet och så. Jag säger inte att man ska göra tvärtom och ha ett hemmaspel och ett bortaspel. Det går, det är nästan inget lag som har det, och vara så flexibel i överkant. Men de här dåliga resultaten fanns ju också innan skadeproblematiken, bortafacit. Det har ju inte kommit med skadorna. Det bortaspelet har ju hängt med ända sedan i våras när de hade alla tillgängliga. Och det är det jag menar. Har man, då, det är jättefint och lovar på alla sätt att man tror på sin modell i alla lägen. Men ibland kanske ens gnutta cynism också är välkommet, kan jag tycka.
Och dessutom får jag in i huvudet här nu att det är ju så att nu har ju alla lag mött BoIS. Så när andra halvan av serien spelas så har kanske motståndarna också, vi ska inte vara dumma i huvudet, ja, vara dumma i huvudet och tro att de bara går ut i spel utan att överhuvudtaget titta på BoIS. Så de vet ju hur BoIS faktiskt spelar. Och kanske, de kanske har anpassat sig lite grann också.
Precis. Jag menar bara att man korrigerar. Jag har hört det att ni börjar liksom på positionerna byter man spelar för att få in lite mer fysik i vissa matcher för att de kan få storväxta forwards, motståndare eller vad det nu är. Men jag menar hela strukturen. Du behöver inte tappa den röda tråden även om du kanske till exempel när det går tungt och det fattas folk här, att man sjunker, att man har ett utgångsläge som är kanske lite lägre men har formen kvar, menar jag, strukturen. Det är det jag vill komma till.
Och i spelet med boll, att ibland kanske man slår den djupa bollen mot ytterzon och Robin Hofsö eller vem det är som är central forward liksom går på den och man kanske kör en lång boll upp på honom felvänd och så vidare. Det tycker jag ändå man har försökt ibland. Sen har man ju inte, jag menar, ska man köra långa bollar, det kan ju vara, det kan ju vara ett liksom framgångsrecept också. Där har man ju inte jättemånga spelartyper för det. De trivs ju oftast med det här, ja, med kombinationsspelet och så.
Exakt. Det kostar dem 1-0 målet igår. Bland annat det här bolltappet. Liksom, istället för att smälla in ett inlägg långt tidigare så höll man på med ett handbollsanfall. Nu minns jag inte riktigt. Men det var rätt många gånger första kvarten när man höll på med ett långt handbollsanfall. Men det hände ingenting. Falkenberg kunde bara stå och vänta i sina positioner istället för att fylla på med... Alltså, ska man spela så måste någonting hända med bollinnehavet. Du vinner bollinnehavet, fine. Vad ger det?
Men jag tycker man har gjort det ibland i vissa matcher ändå. Kan ha slagit den djupa bollen bakom backlinjen och så. Men man är ju bäst när man har sitt possession inriktade spel.
Det skulle ju faktiskt kunna vara så här också. Att Billy Magnusson och Max Möller på förhand tänkt att kunna ha en större variation i sitt spel. Men inte haft möjlighet till det. Därför att Erik Persson knappt har spelat. Och när Erik Persson knappt har spelat så fick de dessutom inse att jaha, Linus R. Olsson spelar knappt heller. Så det är två fundamentala pjäser som de inte har kunnat vända och vrida på. Så att till slut kanske alternativen inte har varit så många.
Det är helt riktigt. Men det är ju fortfarande så att, vad sa du då? 8 poäng har man tagit på bortaplan på
11 matcher.
11 försök. Av de 11, alla 11 matcherna har ju inte börjat spelats sedan skadeläget uppkom.
Nej, det är ju förvisso sant.
Så att, jag menar...
Men de flesta...
Fast Linus R. Olsson och Erik Persson har varit borta.
Ja, och jag tror, nu har jag faktiskt inte kollat den här, men vissa överseende, ni som lyssnar här nu. Jag tror att de har 6 raka borta förluster. Så att de flesta borta förlusterna har ändå kommit under den senare delen.
Ja, i början av säsongen räddade man ju en pinne sent mot Öster, omgång 2 och... Han var ju obesegrad ett tag.
Vasalund precis innan EM 3-0 och precis innan EM-uppehållet.
Så att det är nog ändå kanske i min hjärna flera parameter som hänger ihop här. Där allting kokas ner till en skadelista som inte går att...
Ja, och att Somal Madjed har varit mer fundamental än vad man kanske förutspådde. Och det har blivit en jäkla lucka till potentiella ersättaren där. Och han är ju spindeln i nätet i den här taktiska filosofin.
Jag tror att till nästa säsong måste man ändå se över det här med bortaspelet. Att man kanske spelar lite grann mer, som jag sa, cyniskt. BoIS behöver inte vara... Det är BoIS som alla förväntar sig. Det är lirande BoIS i alla matcher, alla lägen. Och det, jag tror inte, jag vet inte fasen om det betalar sig så här i slutet på säsongen i en serie som Superettan, där det krävs en viss sorts fotboll, en annan sorts.
Sen, de gillar ju konstgräs om man bara ser till det spelmässiga och inte tar hela konstgräsdebatten nu kanske. Men man har ju x antal konstgräsmatcher som i Sundsvall, Norrby och så vidare. Det borde passa dem med med det sättet de spelar på. Nu, just mot Norrby tar de med sig poäng tidigt under säsongen. Men ni förstår vad jag menar.
Det gör vi. Men nu har vi pratat om fundamentala pjäser, i princip rubbet, som är offensiva pjäser. Ja, Zomar har väl en delad uppgift kanske också. Leverera bollar framåt men finnas med hemåt.
Ja, han är spindeln i nätet på många sätt.
Precis. Men det förklarar ju inte varför defensiven, helt fullt ut i alla fall, inte ser lika bra ut som den gjorde tidigare under säsongen.
Ska man bara gå på liksom namn och spelare och sånt, så vi har ju varit inne på högerbackspositionen under säsongens gång där det har växlats ganska friskt. Nu var det Dennis Olofsson som startade, ibland har Jonathan Asp startat, ibland har det varit Hampus Färm, ibland Johan Rapp. Där har de inte hittat en given högerback. En given vänsterback har man haft, Alexander Tkac. Han hade en bländande vår, var riktigt bra. Men han är en tydlig formsvacka. Det har synts ett tag. Och nu har han faktiskt blivit utbytt i mitten av andra halvlek. Två matcher i rad, tror jag. Sen om det är skadekänning eller om det är att han inte har levererat på den höga nivån, det har jag faktiskt inte kollat upp. Men där är ju en formkurva som pekar nedåt. Och sen har man då inte hittat sin givna högerback. Och sen har man ju gjort om en hel del i mittlåset också. Det är väl... Ja, det är ju Andreas Murbeck som har varit ständig där när han har varit skade och avstängningsfri. Då har han spelat.
Men det är nästan så att också Victor Wihlstrand har varit ständig. Inte lika
han har varit
fullt
petad
ut.
Ett par perioder har han varit petad. I början av säsongen och Brage borta för några veckor sedan också, exempelvis.
Vad tänker ni kring den defensiva fyran då? Hur ska Boys komma till rätta med de problemen? Ja, det är inte schysst att bara säga defensiva fyran. Det är ett helt lag som försvarar också. Men ni förstår min poäng ändå.
Där är Almadjed viktig också.
Ja.
Som en sköld.
Men om det nu är spelare som inte är i form där. Hur ska Boys hantera det när man har andra stora problem att försöka lösa?
Jag tror det är lite grann det jag är inne på. Kanske... Att, som ni säger, försvarsspelet börjar med anfallarna. Kanske att man ska funka ett tiotalet meter och börja där istället. Lite mer uppställt.
Men är de inte bäst när de är som mest aggressiva? Kevin Jensen, Robin Hofs och Oskar Pettersson, det är ändå bra pressspelare.
Absolut. Alltså, när allt funkar så är det så du spelar, men... Har det funkat på sistone, det här pressspelet? För jag tycker liksom som igår. Jag vet inte, det blev någon slags mellanläge. Det blev varken eller. Hofse hamnade någonstans, blev hängandes i luften. Samma sak med Oskar Petter, eller hela den här offensiva. Och bakåt vet jag inte riktigt, liksom Måns Ekvall och om vi nu ska prata om defensiven igen. Och Filip Ottosson, jag tyckte de hamnade flera gånger fel. Och framförallt då när det bolltappen så blev det ödesdigert när det inte fanns någon riktig uppsamlare, om jag kallar den spelartypen så. Eller städar, samlar. Den rollen har ju Zomar Ahmadjed uppfyllt.
Ja, och det var ju som jag var inne på tidigare. Han tog några gula kort i våras för att stoppa det där flödet. Och den uppsamlaren har ju faktiskt inte Måns Ekvall varit. Måns Ekvall är egentligen en dammsugare, men han har ju inte fått att stämma när han väl har spelat.
Han har spelat, liksom det, jag tror det har lite grann med, är väl en sån spelare som måste ha förtroende hela vägen. Som inte liksom, kanske inte tar fatt i det själv, liksom, utan börjar kanske liksom självförtroendet gå i botten rätt snabbt. Jag tror att hela laget måste hjälpas åt i defensiven på ett helt annat sätt. Det är nog det lösningen, för att man ser, som ni säger, den enda som är nu är konstanten och håller den nivån han höll faktiskt vara, det är Andreas Murbeck. Det är lätt och säga att men det är många av dem som kanske, som Victor Wihlstrand, han gör sin första säsong här nu. Ja, jag tycker det börjar märkas nu när det börjar ta emot i matcherna. Då kanske det liksom, han inte, liksom, när allting flyter på, han kan bara ta liksom, han och Murbeck, han kan bara ta rygg på Murbeck och Anfallsspelet flyter på, Boys poängen trillar in och så. Men nu i motgång kanske det är så att det börjar märkas lite grann att man gör små misstag här och där, vilket liksom då leder till att Boys då, alltså att motståndarna gör mål. Jag vet inte, det är, jag tror att ni frågar var de ska börja någonstans. Jag utgår från Andreas Murbeck som då håller det här, och sen så måste fler hjälpas åt i försvar, tror jag, om vad man har gjort i de senaste matcherna. Kanske spela lite snålare på egen planhalva. Se till att sätta framförallt en defensiv i vid de egna fasta situationer de man har mot sig. För där var Falkenberg också. Där när de pumpade in inlägg. Där hade Boys faktiskt en hel del besvär med att försvara sig, tyckte jag.
Men Erik?
Jag vill prata om Andreas Murbeck.
Ja, jag tänkte ju säga det. Vad är det som gör att Andreas Murbeck är så bra då?
Jag håller honom som en av seriens bästa mittbackar. Jag är säker på att andra klubbar spanar in honom. Jag tycker han är... igår skar han igenom linjer i Falkenberg med sina passningar. Och då är han egentligen inte en offensiv mittback, utan det är en duellstark back som älskar man-mot-man-spelet. Och han har... tycker han har ledaregenskaper. Han vågar rytta ifrån, men han kan också ge en bamsekram. Och, han älskar det tuffa spelet, och jag tycker han har utvecklats i spelet med boll. Han kom från Ljungskile där det var, ja, vad ska vi kategorisera det som? Ja, men lite tjongspel. Men han har kommit in i Boys sätt att spela efter en knackig försäsong. Så han kommit in i det och... Somal Madjed har varit säsongens boysar så här långt, men jag håller nog Murbeck som tvåa där faktiskt. Jag tycker han gör... Nej, sällan han gör dåliga matcher. Ofta tillhör han lagets bästa. Och jag tyckte han var klart bäst mot Falkenberg. Enligt Y-Scout så var han bäst också. Jag tycker han är spännande.
Ja, Andreas Murbeck.
Men det kollektiva försvarsspelet, som har för min sida i alla fall, är att det kollektiva försvarsspelet, det där bristerna är nu. Även om Murbeck är jäkligt bra, så han kan inte försvara själv. Ju.
Nej, och det var min följdfråga. Vilka, om man nu ska bygga kring Andreas Murbeck som båda ni är inne på här, vilka ska han då ha?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Närmast sig. Hur ska Boys formera defensiven?
Alltså, det är ju... Jag gillar ju Johan Rapp och jag ser utvecklingspotential där. Sen köper jag att han inte alltid startar som mittback, att man vill ha in lite mer fysik. Johan Rapp är en väldigt offensiv mittback och har kanske... Man måste vässa det defensiva spelet, positionsspelet, närkampsspelet och så vidare. Jag har ju tyckt om honom som högerback. Ville man ha en mer djupledsgående högerback vid Dennis Olofsson. Men någonstans, med tanke på att många av de andra spelarna letar efter formen. Filip Andersson finns ju också med i ekvationen och har inte de chanserna han har fått har han väl inte riktigt tagit. Jag vill ha in Rapp någonstans. Sen köper jag att han inte alltid spelar mittback.
Varför skulle han inte kunna passa bredvid en sån, nu vet vi inte om han spelar Filip Ottosson, att han går in som en av de här två sköldarna lite grann på Summas plats istället för Måns Ekvall.
Ja, det har varit ett intressant experiment. Jag tänkte snarare så för då får du
en ganska stabilt block där i mitten. För det var där lite grann det brast igår. Det var alldeles för många som det brast på. Liksom både Viktor, Måns, Filip Ottosson gjorde väl vad han kunde och Murbeck var då liksom. Men det, där, ni hör, det var sprickor i det här mittblocket, det här viktiga mittblocket. Jag tror kanske Rapp skulle kunna göra sig där på en av de mittfältspositionerna där centralt.
Jag har ju tidigare pratat mycket gott om Johan Rapp och jag ska ju inte göra det här till någon rapp-podd. Och jag ser ju inte heller att han är världens bästa back. Men jag blir ändå förvånad när du säger också dig, Erik, att det är många spelare som inte är i form. Och så vet man att det finns en spelare som har en bra passningsfot. Zoomar inte med. Jag kan inte förstå att man inte använder det konsekvent. Även om man då tappar ibland och gör vissa försvarsbeslut som är fel och så. Att man faktiskt väljer att inte ha med den passningsfoten från start. Jag förstår inte det.
Ja, det är ju faktiskt en spelare som skulle kunna ta kliv. Jag tycker det finns allsvensk potential i Johan Rapp. Och jämför man honom då med kanske Jonathan Asp eller Dennis Olofsson, även Hampus Farm, som alla tre år utgående kontrakt, alla kommer inte bli kvar i klubben. Man vet väl inte vem eller vilka som lämnar, men det finns ju de aspekterna också, att detta är en spelare som man kan bygga någonting med. Sen ska man ju se det till att man ska vinna matchen som man ska spela, men ibland får man också väga in framtidsutsikterna. Och där har ju liksom Rapp, han är en spelare med framtiden för sig.
Ja, i det läget, nu möter man ju Trelleborg i nästa, i en oerhört viktig match såklart. Ja. Att i det läget, jag tycker nog man ska starta med honom, just för att då får du 2,5 mittback i princip. Och jag tror man behöver det, stärka upp mittblocket och den centrallinjen. För det gick väldigt, det är lite schweizerost för mig där nu i centrallinjen. Ute på kanterna kan du alltid maskera bristerna på sätt och vis. Och det är kanske inte så farligt, men centralt är där man måste börja träta till.
Och mot Trelleborg så lär ju Henry Offia spela, som är väldigt kvick där. Viktor Wihlstrand är väl lite snabbare än vad man kanske tror, men Rapp är lite en rappare, kvickare. Så att det kan ju kanske också något man ska väga in. De kommer inte möta ett fyrtorn mot Trelleborg.
Du sa också att du kan förstå om Johan Rapp blir bänkad emellanåt och sådär, för att han kan ha problem i positionsspelet.
Är ju så att han inte alltid spelar mittback, att man kanske kan laborera
lite. Nej, men alltså man kan ju också se det så här, att det är inte så att exempelvis Viktor Wihlstrand varit prickfri. Han var inte det mot Falkenberg, gick ju bort sig helt vid ett mål. Så det finns ju andra spelare som också gör bort sig eller går bort sig.
Ja, och sen så har man ju Viktor Wihlstrand, han bär ju ändå kaptensbindeln och är vice kapten. Det är klart att det är anmärkningsvärt om man bänkar både sin kapten och sin vice kapten. Jag vet inte hur mycket man väger in
utifrån det. På en sån position är det, vi har ju inte pratat någonting om Filip Andersson, men jag har ingen status på honom vad det gäller form, eller är han bara backup numera, Filip Andersson? Ja, det tycks ju vara så ju.
Han har ju inte kommit tillbaka. Han har ju fått några chanser, ja. Och sen så har han blivit bänkad igen. Så att
det är kanske knappast att täta ett försvar i så fall om han inte är där han var en gång i tiden. Då kanske inte man ska börja då. Men då kanske är det så att du ska förstärka mittbacksparet ytterligare med spelare framför som kan hjälpa till.
Ska de byta system och övergå till att spela tre mittbackar och sen fem, tre?
Alltså man gör det mot HF exempelvis.
Ja. Om nu är både Tkach och Dennis Olofsson inte är i form.
Men vadå, vilka kör du som wingbacks då, menar du?
Ja, men alltså du har de här tre, Murbeck, Wihlstrand och Rapp där då, som trean längst bak.
Jag tycker inte man ska byta system.
Man har frågan. Ja.
Såna. Nej, tycker inte jag heller.
Nej.
Men du kan ju förstärka vissa delar som känns svajiga nu genom att spackla där, om jag säger så.
Täta till lite bättre än silvertejp.
Så kan man säga.
Ja.
Så kan man säga.
Ja. Skadeläget har vi delvis varit inne på. Vi har ju nämnt spelare som är. Har vi någonting nytt att komma med, eller ska vi upprepa det som gällt sen tidigare?
Vi har inget dagsfärskt där. Det kommer i dagarna på hd.se. Jag tror vi ska kolla läget med Billy Magnusson.
Filip Ottosson linkade av med hårt bandagerat lår.
Ingen bra signal.
Ingen bra signal, nej.
Och Filip Olsson är väldigt långt ifrån spel. Det har du skrivit om Hjelm. Melker Heijer har sagt att han hoppas kunna vara med nu mot Trelleborg. Det skulle kunna bli en joker i leken. Ingen 90-minuterspelare direkt. Erik Persson, out. Passy Prudence, Viktor Ekblom är ju några av många som har ljumskproblem. Men det är ju inga spetsspelare om nu de skulle kunna vara disponibla.
Jag läste Ottosson att han hade fått en spelare över sig förhoppningsvis. Så pratar vi lårkaka här, så det inte är någon överansträngningsskada, för i så fall är han borta längre, en längre tid.
Och Niklas Nilsen hoppar in i slutet nu och gjorde comeback, han har varit borta. Jonathan Asp gjorde nyligen comeback, Linus R. Olsson lika så.
Somar Al-Majed har vi inte det senaste, något senaste om heller nu, men tveksam, säkert mot Trelleborg. Filip Olsson var du inne på. Det låter ju lite tveksamt, även om han hoppas på Trelleborg när han har en röntgentid den 5 oktober, vilket är efter matchen. Så jag bedömer ju det utifrån min låga expertis som ganska icke-sannolikt att han spelar mot Trelleborg.
Nu när jag var på någon träning, för det måste vara mindre än en vecka sedan, då satt han på en bänk bredvid i en halvtimme och sen gick han in i princip. Kände lite på bollen, men det var väldigt tydligt att han var väldigt långt ner på den där skadelistan.
Och nu sprang du bara förbi Erik Persson, alltså din namn är inte dig själv utan Boys Erik Persson. Alltså är han borta för resten av säsongen eller vad? Det var länge sedan vi pratade med honom nu. Vad händer där? Är det någon förbättring eller vad är det för skada? Jag känner att jag är lite bortkollad här nu.
Han är ute på planen. Jag vet att han var sjuk en vecka, så där tappar han lite, han har ju åkt på bakslag. Jag har ju frågat om han vill ställa upp på en intervju och just nu så vill han ligga lite lågt. Så att det fortsätter vara ett mysterium. Det kan mycket väl bli så att han inte spelar någonting mer i år. Och gör han det så kommer jag väldigt svårt att se att han kommer i slag så att han verkligen kan konkurrera om en startplats i sådana fall.
Är han motiverad att komma tillbaka med tanke på alla bakslag och så? Kommer han någonsin kunna vara lika påkopplad som han var? Det är så lätt att tänka tillbaka och komma ihåg den Erik Persson som lämnade Boys en gång i tiden.
Det är 5 år sedan.
Ja, precis. Och jag tror den bilden ska man nog inte ha längre liksom, utan snarare tvärtom. Jag frågar mig som Erik, kommer han spela överhuvudtaget mer i karriären?
Han kom tillbaka från en korsbandsskada förra året i augusti någon gång tror jag, och gjorde 5 inhopp i Allsvenskan från Mjällby och så, men det är inte bara att han har haft problem i år. Han kom till Boys, han kom inte till Boys i toppform trots att han spelade lite allsvensk fotboll då i höstas. Men en långvarig korsbandsskada dessförinnan. Så att han har haft problem länge.
Hur många matcher har han spelat med där på senaste säsongerna?
Ja, det är ju inte också mycket. Det har ju varit ett... vad har det blivit? 3 inhopp i Superett eller något? Utan att kunna komma ihåg exakt. Och sen så startar han ju kuppmatcherna mot Mjällby och Östersund, men blev utbytt i paus i en eller kanske till och med båda. Spelar lite under försäsongen, men...
Hoppade han in mot derbyt på Olympia här, va?
Ja, 25 minuter. Ja. Och sen förra året, som sagt, 5 allsvenska inhopp på en cupmatch. Så att det har, och så lite U21-spel, lite i Boys.
På denna nivån och så kan man inte ha det så upphackat, eller så är det så knappt spelat egentligen.
Men jag måste få försöka ta en sak som jag hade tänkt om jag hade suttit och varit er nu som lyssnat. Om ni har följt med i detta, för jag hänger inte riktigt med här ändå. Alltså, det kan väl inte vara så att Erik Persson lägger av med fotboll för en lättare skada i baksida lår? Det har jag aldrig hört talas om.
Nej, det känns ju...
Ackumulerat skulle jag nog säga.
Ja, det är det som vi har pratat om, att det har varit en baksida lår som egentligen inte var så allvarlig från början. Och sen har det bara... inte blivit något spel.
Alltså, jag vill inte stå här och spekulera om han ska lägga av eller inte, men ponera att han skulle göra det, då är det ju inte för en baksida lår. Då är det ju andra...
Det måste vara så.
Det är ju absolut andra
faktorer. Jag vill bara få det klarlagt för mig. För att det är ändå det som vi har skrivit om, att det har varit baksida lår.
Men det är nog en anledning till att Boys måste se över hela den här medicinska biten till nästa säsong. Och se om man kan skaka fram resurser där man kan... Alltså jag ska inte klandra de personerna som har hjälpt till, men jag tror att man måste snäppa upp där vad det gäller det medicinska teamet. Där hade jag nog lagt mina pengar istället för kanske det där nyförvärvet, extra nyförvärvet.
Det kan vara de viktigaste nyförvärven ibland. Det har vi sett någon annan toppkonkurrent här, hur viktigt det har varit när man har rättat till lite grejer i medicinska teamet.
Ja, nu har vi kommit igenom skadeläget. Nu ska ni få lyssna till någon annan än oss tre. För Erik Persson, du har träffat Amir Jakirlic. Och
jag har inte träffat, men jag har ringt honom.
Ja, fel ord. Du har pratat med honom i alla fall och pratat om två unga spelare. Och vi har ju varit inne på det här i podden tidigare, att Boys måste ju försöka ha en strategi att signa upp lovande spelare så att det inte händer gång på gång på gång på gång att kontrakten går ut och så har de fått utvecklingen i Boys och så försvinner de och Boys blir lottlöst.
Exakt. Amir Jakirlic är ju analytiker och med i tränarstaben. Och han är ju lite spindel i nätet mellan ungdomsverksamheten och A-lagsverksamheten. Och nu har Boys skrivit kontrakt med William Ondrejka, lillebror till Jakob Ondrejka, ex-boysare nu i Elfsborg, och Allen Smajic som vi har nämnt i podden här tidigare. Och där kommer Amir Jakirlic ha en nyckelroll kring deras utveckling, om de ska vara i A-lagets miljö eller om de ska gå ner till P19, spela U21 och så vidare och så vidare. Så att,
vilka positioner pratar vi om här?
William Ondrejka, det kommer ju säga Jakirlic svara på. Men Ondrejka, mittback, spelat inom mittfältare också. Smajic jämförs med Armin Gigovic, är med andra ord inom mittfältare. Så att, jag började att fråga om William Ondrejka.
William har spelat både mittfältare och på senare tid mittback. Väldigt klok spelare. Om vi jämför med hans storbror Jakob så är han mer lite långsammare spelare men lite smartare lite så. Mm. Så att med en klart Erik, bara en grej. Mm. Så här, det kan vara absolut sån grej. Jag ska bara gå ut och lyssna dem.
Men
du
står mitt i
poddintervjun. Det står mitt i poddintervjun. Jag säger till Michel, det är chef.
Det kan vara lite.
Vi kör, det är ingen fara. Jag går in här på hans inte. Tomme, jag var på sitt position där, så sitter jag på min kön. Men William, vi kan börja om. William och Berga. William och Berga skiljer sig lite från sin storbror Jakob och Berga. Han har spelat både mittfältare, central mittfältare och mittback på sista tiden. Lite långsammare spelare än en brorsan Jakob, men smartare skulle jag vilja säga. Har bra blick för spelet och det är därför vi använder lite som mittback nu. För att vi gillar ju de här mittbackarna som kan ta fram boll. Som vågar spela in passningar på mittfältare, som följarna till exempel. Så att den är väldigt smart spelare som sagt och gillar den starkt.
Och Allen Smajic?
Allen Smajic, om vi ska jämföra honom också med någon så påminner han väldigt mycket om Armin Gigovic. Vi har haft i akademin tidigare. Inte en snabbaste spelare heller, men väldigt, väldigt smart och duellstark. Så att defensivt väldigt bra. Offensivt kan ta fram boll. Har spelat med äldre spelare ett bra tag för att han har varit så fysiskt att han har varit överlägsen i sin egen ålder länge. Så han är i princip på att jogga förbi spelarna och kan göra mycket med bollen. Så han spelar äldre spelare ett tag och det tror vi behöver han över. Jag tror det är bra för honom att spela lite tränat med A-laget för att få lite speed i sin hastighet. Men smart spelare, spelare som bra mittfältare, 8-8 hos oss. Bra på att ta fram boll, läsa spelet, och bra teknik. Också blir en stark spelare, också väldigt bra definitivt.
Båda har ju spelat i U21 och Allen Smajic har ju suttit på bänken i en Superettan-match också. Hur nära är de att konkurrera på allvar i A-truppen och är det aktuellt att de liksom spelar i Superettan under hösten? Är de så pass nära?
Det vet jag inte om jag ska vara helt ärlig, men de är ju en del av vår långsiktiga plan. Göisö Dörr och Akademi, vad har vi för spelare? Göisö tidigare Alec Brandt-Ellan som min bakkontrakt är, som är född 2004. Vi har Camille Jebara som fick hoppa in igår och spela 20 minuter. Han är 0-3 och sen efter en kod var vi för innespelare 0-5-0-6. Och då identifierade William Andrejka och Alex Majs där. Jag tror att Allen är den som ligger längre fram. Dels att han har spelat lite mer vårt U19-lag. Han har i princip tillhört dem sen efter sommaren och har gjort många matcher där. Tror han startade i princip samtliga matcher där efter sommaren. Och spelat två starter med visat för U20. Så han skulle i så fall vara närmare en inhopp om det skulle behövas med tanke på vår skadesituation såklart och även konkurrens. Medan William då tror vi mer på inför nästa år att vi satsar på att göra bättre tankesmöjligheter. Ta på tanke med snålvalet ibland, ibland med 19, ibland kan man till och med 17, nu blir de för gamla för det nästa år, William i alla fall. Men att de får lite olika tankesmöjligheter tror jag kommer in av dem på sitt.
Vad innebär det rent konkret? Kan man liksom jämföra det med att de har skrivit på ett lärlingskontrakt eller hur liksom...
Och definierar ni
det?
Alltså, vi definierar det som ett avlagskontrakt. Jag tror inte vi har, vi kan väl kalla det något som lärlingskontrakt som sagt nu för tiden. Men det vi vill säga att de här spelarna tror vi på. Vi tror på sikt att de kan bli avlagsspelare hos oss. Och på sikt ännu bättre förhoppningsvis. Det är ju tanken. Tanken med kontrakt är att vi säkrar upp den framförallt med att vi också har en plan för dem redo. Det var vi noga med, jag tror föräldrarna också. Gärna vill veta det och är nöjda med det, att vi har en plan för dem, utan att vi kommer framöver lägga mer fokus på de här spelarna, lägga lite grund från alltså planeringsvis. Jag kommer ha kontakt med dem ständigt varje vecka, i kontakt med deras respektive tränare då. Lägga upp schemat denna veckan, tänker vi att de ska träna med seniorlaget till exempel, måndag, tisdag, säger vi. Sen torsdag, fredag kanske de tränar med sitt eget lag. Sen helgens matcher, hur gör du det? Ska man med utsköt? Så vi lägger upp en plan för dem som är långsiktig och därefter utvärderar vi sen veckovis och månadsvis hur går det för dem. Sen kan det gå väldigt snabbt, vi mötte på Camilla om vi tar det med två inhopp han gjort igen där inhoppet igår var att Falkenberg var på 20 minuter ungefär. Så att det kan gå väldigt snabbt om de tar chansen.
Från Amir Jakirlic till Trelleborg. Ja, steget är inte längre. Än ett par ord. Och den här matchen skulle jag vilja säga att den kommer att avgöra. Så är det inte i praktiken. Och inte i teorin heller. Men, nej, det är inte så i teorin. Men jag tror att det kommer att vara så i praktiken. Alltså, Boys har inte råd att förlora mot Trelleborg.
Det har inte Trelleborg heller mot Boys.
Exakt. Det är därför den här matchen är så... intressant.
Eller så spelar båda Vasa vid ett kryss, är det det du vill ha sagt?
Den risken finns ju också. Båda lagen behöver vinna. Och Trelleborg som ju hade fått fart på allting har ju tappat lite grann här nu mot slutet. Och Boys har vi pratat mycket om. Så ja, vart tar det här vägen?
Nyligen släppte ju Trelleborg knappt in några mål. Och Boys var ju länge seriens... anfallsgladaste lag, men nu har de svårt att göra mål, så intressant att se hur det präglar matchen. Det finns ju ett gäng namnkunniga spelare i Trelleborg som Boys måste se upp med.
Vi kanske inte ska förvänta oss den här sprakande tillställningen som vi gjorde precis efter derbyt som inledde andra halvlek av Superettan, kan man säga, direkt efter EM-uppehållet när Boys gjorde 3-0 på 20 minuter och sånt på hemmaplan. Kunde varit mer faktiskt. Vad blev det till slut?
4-2. Det var ju precis efter det som Trelleborg...
En av årets matcher kanske i Sälj. Hände ju jättemycket hela tiden.
Ja, det var precis efter det som Trelleborg stoppade läckaget och fick ordning på försvarsspelet.
Precis. Nej, men det är klart att Boys åker dit trots att de är i samma läge i tabellen. Så är det ju faktiskt så att Boys åker dit med lite fler frågetecken tror jag ändå än vad Trelleborg, trots att Trelleborg har varit kanske lite grann haft dålig form här på slutet. Så är det ju Boys som åker dit och dels på grund av allt det vi har pratat om tidigare med bortaspelet, med defensiven och så va. Det kanske är lite andra grejer som måste in i Boys nu, som har lite grann mer med känslor att göra kanske. Jag gillar egentligen att utgå mer från struktur, att det är strukturen som vinner matcher. Men i det här läget i serien och när det kommer in ett mentalt spel, så hoppas jag att de plockar fram lite andra bitar, Boys-spelare. För i så fall tror jag det är ändå viktigt att de får med sig inte bara en bra prestation, men kan man höja den jämfört med det som man presterade i Falkenberg, så tror man har rätt goda utsikter att få med sig någonting från Trelleborg.
Jag skulle nog vilja korrigera mig här när jag sa att båda måste vinna, eller så spelar de bort varandra, så du är. Men jag tänker nog ändå att ett kryss gör att Boys fortfarande finns med i diskussionerna, för sen kommer det här uppehållet och om Boys då kan få tillbaka spelare, så att ett kryss är ändå acceptabelt här.
Ja, och de har väl mött topplagen efter det, va, Boys? Har klarat av...
Jag ska titta här. Ja, det har de faktiskt gjort.
Ja,
det har de.
Med Trelleborg så har man mött alla sina toppkonkurrenter.
Stämmer. Sen har de ett antal mellanlands...
Som inte har så mycket mer att spela för.
Ja, och sen någon, har de också Vasalund kvar som ligger sist.
Jo. Igår mötte de i och för sig Falkenberg som var jumbo, så det finns inga, inga garantier någonstans. Men, ja, jo, men på pappret ser det ju ut som ett ganska okej... avslutningsschema.
Ja, och Trelleborg har ju något liknande som Boys faktiskt i avslutningsschemat. De har inte heller några topplag kvar efter Boys, så det är ganska likartat. De har lika många poäng, 37 stycken, men Boys har bättre målskillnad och ligger 4. Och sen så har man då också 3 poäng upp till GIF Sundsvall på tredje plats. Ja, det är ju faktiskt 3 poäng bara upp till HIF som ligger 2 just nu. Så det är inte bara tredje platsen de har 3 poäng upp till, utan också andra platsen. Men förr eller senare så kommer ju den här brytpunkten där Boys faktiskt inte är med i matchen längre om allsvenska platser. De är det fortfarande trots alla problem som man har haft. Men förr eller senare så finns ju inte det kvar om det fortsätter så här. Så att det måste ju komma trendbrott.
Jag hoppas att man kommer med, alltså hämtar lite energi och faktiskt det läget att man fortfarande... ja, men herregud, de har ju överträffat sig själva denna säsongen. De är ju med 7 omgångar kvar.
Det var ingen press på sig.
Ingen press, alltså att det kommer tillbaka. Liksom, man inte känner liksom den här tyngden på axlarna. Liksom, herregud. Man behöver inte spela som man liksom krigar för att klara sig kvar. Både den här ängsligheten. Jag såg lite ängslighet igår. Lite grann som jag inte var vant vid med att se Boys tidigare. Att man liksom... Ja, men lite rädslan för att förlora och sånt där liksom.
Och det behöver de ju inte ha.
Absolut inte.
Dessutom så får man tillbaka Kevin Jensen som har varit avstängd.
Ja.
Och det är en pjäs som inte är vem som helst i Boys.
Får titta på det då. Sundsvall, HIF och Trelleborg har ju definitivt för säsongen haft liksom varit inställda på att de ska vara här uppe.
Ja, de har gjort rejäla satsningar.
Där ligger pressen, tycker jag. Den ligger inte på Boys någonstans i det gänget. Varken på dem eller Värnamo. Så det finns ju liksom inget att vara rädd för.
Nej, egentligen inte.
Liksom, kontraktet är ju säkrat för länge sedan. Då vet jag att det blir minst spel i Superettan nästa år. Sen vill man ju såklart inte åka dit och åka på en massa förluster i slutet som man tar med sig in i nästa säsong. Men jag tycker det behöver inte ens tänka så.
Nej, och sen måste spelare kunna hantera det att vi och andra pratar om borta statistiken som är dålig, skadelistan som är, börjar de tänka så själva och så här, alla tjatar om det och de uppfylls med det. Ja, då kan det bli en självuppfyllande profetia. De måste kunna hantera sånt här snack utifrån också. Tror jag.
Ja, men det ingår ju när man är på den här nivån. Och det är ju en ny verklighet för en del spelare.
Du kan vända på det istället. Ta Boys i detta läget som de befinner sig i. Och där kanske lite grann finns en hel del frågetecken. Både spelmässiga och för spelarens form och så vidare. Och så vidare. Lyckas man överraska ner i Trelleborg? Jesus, alltså vilket lyft det kan bli. Alltså, då flyger vi igen.
Då kan det bli en boost när serien startar om sen.
Då flyger projektet igen.
Ja, det är för tidigt att räkna bort Boys.
Det kan man ju inte göra.
Nej, det kan man inte. Även om det finns de som kanske tycker att formen har varit för svag. Jag räknar inte bort Boys än. Är vi klara här?
Jag är klar. Jag har absolut ingenting mer att tillägga.
Men vi ser fram emot matchen på tisdag.
Och du och jag ska dit.
Du och jag ska dit, Erik. Vi ska ner till Trelleborg.
Hoppas det regnar.
Regn och blåst vill vi ha.
Mm.
Riktigt mycket regn
och blåst. Det är höst nu.
Ja. Så hoppas vi att planen där i så fall håller för mer väta än vad...
Den är fin.
Falcon alkoholfri arena gjorde. Åh, du tittar med stora ögon på mig nu, Marian. Sa jag något konstigt?
Nej.
Nej. Bra! Planen är fin i Trelleborg. Vi ser fram emot den. Ni ser fram emot den. Vi tackar er för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vi återkommer med Landskrona Boys-podden nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.